Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ny vecka, nya tag, ny podd. Välkomna.
Jajamän.
Jag sitter här med Ann-Katrin och Kajsa Thulin.
Hej.
Välkommen Kajsa.
Tack så mycket.
Vi hörde din vackra stämma i förra veckans avsnitt. Och idag ska vi fortsätta på temat ortopediska fallgropar på akuten.
Ja, kan det finnas något roligare?
Nej, jag tror
jag faktiskt inte det.
Absolut inte. Kajsa, du har ju varit här i ett tidigare avsnitt även innan förra veckan och då pratade vi om akut ryggsmärta.
Ja.
Mm. Kan ju bara liksom göra lite reklam för det också.
Absolut.
Men idag fortsätter vi på akuten och det är lite kluriga fall och lite också blandat med vanliga viktiga fall.
Ja, så kan man väl säga.
Mm. Så vi kör igång. Mm. Välkomna. Då går vi vidare till armbågen.
Ja.
Ja. Nu ska vi prata om en skada som är vanlig hos barn.
Precis. Och då tänker du kanske på piglux.
Ja.
Gissar jag. Bara precis. Som av en
jajamän. Så det är inte alls mitt manus.
Nej.
Jag har fått till mig här att namnet kommer ifrån att förr i tiden när pigan drog i det motsträviga barnet så kunde det bli en sån här luxation. Ja. Och det är ganska, det behövs inte så mycket våld egentligen eller kraft för att det ska bli en luxation.
Det gör det inte. Och det är ju ganska bra att informera patienten, eller framförallt föräldrarna då om det.
Ja.
För att man får ju säkert ganska dåligt samvete som förälder om man drar sitt barns arm ur led. Men det är inte så mycket. Den här klassiska leken grävskopan som i alla fall jag lekte när jag var liten, där det går en vuxen i varje hand och så liksom lyfter man barnet med armarna rakt upp i luften och svingar det lite sådär.
Har jag gjort med mina barn.
Den kallade vi för grävskopan. Den kan lätt ge en piglux. Jag fick aldrig det, men
inte
hur
mina
är det
heller
man, än. Det måste vara samma sak när man tar tag i ett barn i båda händerna och liksom snurrar runt så att det blir som en svinggrej.
Det tänker jag också kan vara precis. Mm. Eller bara någon som ligger ner på golvet och inte vill komma upp och så försöker man få med sig barnet. Nu ska vi gå till dagis? Nej. Mm. Och så
klick.
Ja, och det krävs som sagt inte mycket. Så att det
Usch, den stressmorgonen när man sen drar sitt barns arm.
Ja, det är bra.
Ja, men det är bra att veta att det inte krävs. Det behöver inte vara så väldigt stort våld.
Nej. Mm. Och är det en klassisk klassiskt trauma, alltså inte någon, inget trauma på så sätt att det har varit någon kontusionsvåld utan att det bara är det här dragvåldet, då behöver man ju inte röntga. Men är det någon sorts trauma med så ska man ju absolut ta en röntgen, för då kan det ju vara istället en fraktur, så det är ju väldigt viktigt att man tänker på det.
Mm. Ska vi bara säga vad det är som har luxerat?
Ja, det är ju caput radii som hoppar ur ligamentum annulare. Det här ligamentet som är som en, som är cirkulärt, som en ring kan man säga nästan. Och där i sitter caput radii. Och så pluppar det ut och lägger sig utanför.
Så det är leden mellan caput radii och humerus?
Ja, precis. Det är, alltså det är ju
armbågsleden.
Precis, det kan man ju säga. För att alltså, caput radii sitter ju ganska fritt där egentligen. Men det är ju det ligger ju mot ulna egentligen, så det är ju läget mot ulna framförallt som den tappar kan man väl säga. Och det klassiska är ju barnet har då armen lite lätt flekterad in mot kroppen och vill inte röra. Oftast om det har varit om det har varit någon vuxen som har gjort detta så vet man ju ganska mycket vad som har hänt.
Mm.
Det kan ju ibland vara så att de inte riktigt vet också, men det klassiska är ju att de, det är någon, som, någon vuxen som var med som berättar vad det är som har hänt och så. Så man kan ganska lätt få misstanken då.
Mm. Så hur gör man när man får i sån här patient till akuten?
Ja, då så berättar man först då vad det är man tror att det är och att man tänker försöka reponera det.
Mm.
Och sen så får ju föräldrarna vara beredda på då att barnet kommer bli lite ledset. Barnet är ju ofta mellan kanske 1 och 4 år. Så det är ju inte jättestora barn. Jag har sett det på någon 6-åring tror jag. Men det är inte det vanligaste, utan det vanliga är ju lite mindre. Och då flekterar man i armbågen. Man sätter tummen på carpet radi och sen så supinerar man armen. Och det klassiska då är att det blir ett litet klick. Men det tycker jag inte alls alltid att det känns. Och det är ju inte heller alltid så att den kommer på plats direkt. Det är inte alltid att det går på första försöket, utan man kan få pronera och supinera några gånger sådär. Men då försöker man och så kommer barnet att bli lite ledset. Och sen så säger man, ja nu har jag gjort mitt, och så avlägsnar man sig ganska snabbt från rummet.
Även om det inte lyckades?
Ja, det är inte säkert att man riktigt märker 100 om det lyckas.
Utan man får avvakta och se om barnet börjar använda.
Precis, kommer man tillbaka efter 10 minuter. Och har man lyckats då så har barnet börjat leka med armen. Och man har en jätteglad familj och man känner sig som en hjältedoktor. Det är ju, det finns ju inte så många grejer som är så där ganska lätt åtgärdat. Och när man får känna sig som en riktig doktor. Och de är tacksamma och det är härligt. Och man har också då sagt att det var inte så konstigt. Och det är ofarligt. Och det kan hända igen, men det är ofarligt då också. Och så vidare. För det är ju många gånger, det kan hända flera gånger. Sen växer det ju alltid bort. Och man får försöka några gånger. Och har man inte lyckats, då kan det ju hända att det är något annat eller att man inte, ja så. Så då kan man skicka hem patienten med en mitella och be att de kommer tillbaka om det inte ger sig. För att många gånger så reponeras det annars spontant efter några dagar. Jag har aldrig sett någon patient som man har behövt operera eller där det har blivit något kvarstående besvär eller så.
Nej.
Men man behöver inte röntga?
Inte med det klassiska våldet, men absolut om det finns någon typ av trauma av annan karaktär med, så är det ju jätteviktigt. För då är det ju de här frakturerna hos barn i armbågen, är ju, alltså de här suprakondylära humerusfrakturerna. De är ju jätteluriga och då ska man ju helst inte hålla på att dra i armen förstås. Så att där är det ju väldigt viktigt.
Men det är en väldigt stillsam reponering. Jag såg en film som jag också kan lägga upp på Facebook. En läkare som liksom sitter med ett litet barn. Det är verkligen så här lugnt och stilla. Liksom, klick. Och sen, det är inte den här, då, men när vi pratar om axelluxen, det är lite mera företag att få den på rätt plats. Det här är liksom att sitta och vicka lite på handen typ.
Nej, det är väldigt, det är inte så att man liksom snabbvrider eller så, utan man ska vara ganska så lugn. Och särskilt då när man har med barn att göra, så är det ju bra att inte vara för frejdig och hetsig.
Brukar man smärtstilla någonting, eller är det liksom så pass lite att man tänker att det är lättare att bara köra?
Jag brukar inte smärtstilla de här, utan jag brukar bara, det är klart att det är ju ingen nackdel om de, när de kom in till akuten, har fått en Panodil. Men jag tänker att ska man då invänta efter att jag redan har träffat dem, ska de då invänta effekterna av en Panodil och sen kommer det ändå kännas, då känns det bättre att bara köra på så att de någon gång kan få gå hem istället. Och det är ju en sån här patient som man gärna kan ta lite snabbt emellan sådär, som inte ska behöva vänta så länge, utan sitter de där och kanske fastar och barnet blir ledset och sådär, så det är bra att få dem undan lite snabbt. Men det är egentligen det som är det viktiga på armbåge, tänker jag, förutom distal bicepsena.
Bra.
Skönt. Som man ska tänka på.
Ja, men ska vi flytta oss ner i armen till hand?
Ja. Handled och hand.
Just det. Vad får man inte missa där?
Ja, det första man tänker på, eller som jag tänker på, är ju då ska få idé om fraktur. Som ju är en fraktur som är lätt att missa med vanlig röntgen. Och då kan man ju ta speciella vanliga röntgenprojektioner på skafoidéum också, som får med lite fler frakturer men som ändå missar en hel del. Och det klassiska då är ju att patienten har kanske ett fall mot utsträckt arm, gärna dorsalflekterad handled. Eller dorsalextenderad handled. Och smärta borta i den här klassiska snusgropen eller fossa tabatsiär.
Så det är ganska vanligt fall egentligen. För jag tänker att om man faller så är det så man tar emot sig.
Och ofta kanske lite yngre patientkategori då än de distala radiusfrakturerna. Som ju är lite 60 plus kanske oftast.
Okej, så traumat är detsamma som vid en distal radiusfraktur?
Ja, väsentligen. Och sen också smärta då vid bimanuell palpation av scaphoideum. Alltså när man känner i fossa tabatsiär och också volara scaphoideumpolen då. Ungefär där vid tenarmuskeln kan man säga.
Nu sitter alla och petar.
Ja, jag har aldrig tagit så mycket på mig själv under en poddinspelning. Nej. då smärtar det.
Ja.
Om någon har missat fossa tabatsiär så kan man bara säga att man ska sträcka ut alla handens fingrar och titta på handryggen. Och då kommer man se i tumme, vad ska man säga?
Precis distalt om handleden så blir det som en liten grop kan man säga. Om man extenderar och abducerar tummen så ser man att det blir som en liten håla där som kallas för snusgropen, för att det var där man la sitt luktsnus förr i tiden. Och också axiell kompression av tummen är bra att testa.
Just det.
Så att man trycker den i sin längsriktning.
Det ger smärta vid en scaphoideumfraktur.
Ja, precis. Och om man då har misstanken om detta så är det viktigt att utreda det. Och då är det lite olika. Men det bästa sättet att inte missa är att göra en magnetkamera. Man kan missa ungefär 20% av scaphoideumfrakturerna med en vanlig slätröntgen.
Okay.
Medan om man gör en CT så är sensitiviteten ungefär 96%. Så det är ju ganska bra. Mm. Medan en MR har nästan 100%.
Men ska man då, om man misstänker det här så gör man en CT?
Det är nog lite olika vad man har för rutiner på olika ställen. I Norrköping så har vi så att man gör en, där finns det en maskin som heter CBCT som är en lite mindre CT-maskin med mindre strålning som man gör på misstanke om de här frakturerna och även andra frakturer i carpus, alltså i de här andra mellanhandsbenen. Men jag tror säkert att det finns olika sätt att handlägga det, så det är väl dumt att säga att man ska göra sig eller så, men det man kan säga är att magnetkamera är det bästa sättet att fånga så många frakturer som möjligt.
Och varför är det så viktigt att inte missa de här då?
Jo, för att en scaphoideumfraktur, om den finns och inte identifieras och immobiliseras, då har den ganska stor risk för läkningsstörning i och med att cirkulationen där är ganska känslig. Så att då kan det bli en septartros och då får ju patienten ont och så behöver man operera operera i efterhand sen istället.
Så om man inte, oavsett hur man gör röntgenmässigt, om man har en hög misstanke och inte ser något, så gör man MR.
Ja,
för det är liksom...
precis. Mm. Och sen då om man har gjort de här undersökningarna och gjort en MR och inte hittat någon scaphoideumfraktur, då kan det också vara en SL-ligamentsskada. Scapholunära ligamentet kan skadas. Och nu är vi på en ganska hög nivå. Så att det här är... då är man proffsig om man känner till detta.
Yes.
Men det är någonting... det här med ligamentsskador i handleden är sånt som kommer ganska så mycket nu. Och det ökar med artroskopier och sådär i handled. Och så det kan vara bra att känna till.
Okej.
Och då kan man ju passa på att säga att det finns också någonting som heter TFCC som sitter på andra sidan av handleden, på den ulnara sidan.
Triangular fibrocartilage complex.
Ja, exakt. Helt rätt, Ida. Du har gjort bra bakgrundsresearch här. Och det är ju också något som man som är på uppgång, eller man ska säga. Det har ju funnits hela tiden såklart, men medvetenheten ökar nog. Och det klassiska våldet är då att man kanske har fastnat i någon typ av handdriv eller motordrivet verktyg, alltså någon typ av borrmaskin eller någonting, och fått ett vridvåld mot handleden och får då en smärta på ulnarsidan av handleden. Så det är väl, det är inte så jag tänker att man, om man har ett klassiskt våld, en klassisk smärta, så är det bra att känna till att det kan finnas ligamentskador där och att prata med någon som kan det.
Då. Och den här TFCC, det är som en menisk typ som sitter mellan radio och alltså mellan radio och ulnarligamenten distalt i handleden.
Det är det, och sen är det ju också en del ett ligamentkomplex kan man säga. Så det är ett komplex av flera olika ligament och den här lilla menisken och sådär. Och det kan också skadas vid radiusfrakturer, och framförallt med radiusfrakturer med större felställning så skadas det där ligamentkomplexet. Men det räcker nog egentligen med att säga ungefär det om det, så vet man att det finns.
Grymt. Ska vi gå vidare till skidtummen?
Ja.
UCL-skada.
Ja, precis. Skidåkartummen.
Och UCL står då för, vad blir det då?
Ulnara kollateralligamentet.
Som sitter...
Det sitter ju då på tummens, eller vid tummens MCP-led. Ja. På den ulnara MCP-leden. Alltså den leden som vetter in mot fingrarna, man säger. För att förklara det lite mer populärvetenskapligt. Och det är ett ledband som, om det går av, så släpper det och lägger sig ovanpå andra strukturer som gör att det då inte kan läka fast. Och det man behöver göra är att patienten har ju oftast då någon typ av klassiskt våld, det vill säga att de har ramlat med någonting i handen, typ en skidstav då. Eller,
så att tummen är liksom abducerad.
Precis, tummen har abducerats. Och då så
översträcks liksom i abduktionsriktningen.
Precis. Exakt.
Jag ramlade så här förra vintern. Jag ramlade på en isfläck och bara tog emot mig fel med tummen. Liksom. Så jag trodde ett tag att jag hade sabbat min tumme. Men den var stabil och blev bra efter typ 2 månader.
Ja, det kan man ju tänka på, att ligamentskador i tumme och fingrar är långdraget även vid ganska så banala skador. Det kan ta ganska lång tid. Helt klart.
Jag hade valbar period på narkosen och det gjorde svinont varje gång man skulle hålla i de här intuberingsverktygen och sådär. Som sagt, det var ingen fara med det. Men det är väl just det här med stabilitet som är viktigt, har jag uppfattat det som.
Precis. Har man en misstanke om detta och inte kan utesluta det genom att stabilitetstester är på akuten, då dels behöver man väl kanske be någon som är mer van att undersöka det förstås, men annars så är det ju rätt sak är ju då att operera patienten och undersöka på operation om den är stabil eller inte.
Och då ska man göra en ulnar radial vacklingstest.
Precis.
Alltså hur...
Då försöker man fånga metacarpale 1 med sin ena hand. Och så fattar man tummen i sin andra hand. Och håller tummen, kan man säga, då i ulnar radial riktning, om ni förstår. Alltså på sidorna av tummen håller man. Och sen så håller man i metacarpale 1 på samma sätt. Och sen så vacklar man tummen i
radial riktning. Skulle jag säga att jag bara filmar när du gör det, så kan vi lägga upp det på den. IGTV, Instagram-tv.
Ja.
Vi är så otroligt moderna här, så vi har ju omfamnat Instagrams alla funktioner. Nu ska se om folk typ bara skärpa här. Nu ska vi göra ett test som testar om man har risk, eller om man tror att man har drabbats av en skidtumme. Då ska man undersöka ulnar radial vacklingstest.
Här sitter ju då UCL på norrsidan här. Här har vi metacarpale 1 som man håller i, och sen så håller man i tummen. Och sen vacklar man då i sidled i sträckt läge och i semiflexion. Och då ska man känna ett distinkt stopp.
Jag tar på sidan också, för du liksom, först hade du helt sträckt
där, så. Och där känner man ett tydligt glapp, eller tydligt stopp. Och sen så lite semiflexion. Och då brukar det vara lite mera spel, men det ska ändå finnas ett tydligt distinkt stopp.
Bra.
Och man kan ju också skada radiala kollateralligamentet, men där finns inte den här adduktor aponevrosen då, som det heter, som den lägger sig, det ulnara kollateralligamentet lägger sig ovanpå. Men så blir det inte på radialsidan. Där räcker det med gips om den sidan är instabil, men på ulnarsidan så måste man operera. Mm. Och sätta tillbaka det, sy det.
Mm. Och det är lite bråttom väl den här operationen?
Ja, för mig. Det är ju inte, liksom, inte bråttom som samma dag. Nej. Men det är ju, det får ju inte...
Men Kajsa!
Det får inte gå hur lång tid som helst.
Mm.
Så att går det många veckor så börjar det ju vara för sent.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Okej, det är ju många ligament här vid handen. Ja. Ja, men vi är inte riktigt klara.
Nej, vi är inte det.
Ska vi gå vidare till MCP-leden?
Ja, och det här är någonting som jag... Som också tog mig lite tag att förstå att de här kollateralligamenten som sitter vid MCP-lederna generellt är operationsfall eller kan vara det vid totala rupturer. Mm-hmm. Så att det kan vara bra att veta det. Och de, när man testar ligament på fingrar på piplederna så testar man ju det i sträckt läge. Medan MCP-lederna testar man i 90 graders flexion.
Och varför då?
Det har ju med hur de löper att göra så att de blir som mest sträckta när fingrarna är böjda så att säga. Mm. Det man gör då är att man flekterar 90 grader i MCP-led och sen så sidovacklar man det fingret som man testar. Och då ska det finnas ett distinkt stopp. Och det finns ju såklart ett litet spel och det är olika på olika personer så man ska ju gärna jämföra dem med den friska handen också.
Ja just det, det är svårt.
Ja, det är ju det bästa med ortopedin, att det finns nästan alltid ett facit på andra sidan.
Ja.
Det är jobbigt när patienten har en skadad frisk sida sedan tidigare. För då har man ju inte... Annars är det ju väldigt bra just att kunna jämföra.
Ah, okay.
Och det här är ju kanske inte heller någonting som man ska förvänta sig att man som AT-läkare själv kan bedöma. Utan har man den här misstanken då, kanske någon sorts vridvåld, återigen det här med att fastna kanske med fingret på något sätt. För det är ju vanliga är ju inte att det blir utav en kontusion utan att det blir av någon form av distorsionsvåld. Så har man den misstanken så kan det vara bra att be någon ytterligare person att känna.
Mm. Mm.
Men det här var alltså kollateral ligament testning av MCP-lederna.
Ja.
Mm. Jättebra.
Mm. Och sen har vi väl kanske en sak kvar som man ska tänka på. Det är mallettfinger.
Mm.
Och det är ju då droppfinger. Mm. Där den dipleden, där sträcksenan släpper. Och det kan ju vara en benig skada så att man ska ju gärna ta en röntgenbild för att se att det inte finns ett benigt slitfragment.
Mm.
Men är det inte så så är det ju helt enkelt en extensionsskena som patienten ska ha i 8 veckors tid ungefär.
Ja, rätt länge. Mm. Ja. Men visst kan det vara väldigt lite våld på sådana här?
Ja, precis. Det kan vara att de skulle ta på sig byxorna eller strumporna. Eller ofta tycker jag att de fastnat i något klädesplagg eller lite sådär.
Så att det blev en dragning i...
Ja.
Dipleden.
Ja, precis. Och oftast blir det ju att någon
också.
Form av... Alltså att alla senskador nästan är ju att man har en muskelkontraktion och ett spänn, en kontraktion i senan och samtidigt får ett våld som gör att det drar.
Mm.
Och många gånger kan det ju till och med vara muskeln själv som drar av senan för att den jobbar mot någon form av tonus så att säga.
Mm.
Eller inte tonus men någon form av kraft från andra hållet.
Mm. Just det. Så ju svagare, ju färre sådana här skador.
Mm. Ja, typ. På ett sätt kan man tänka så nästan.
Och då sa du att man ska gärna ta en röntgenbild för att utesluta någon form av avulsionsfraktur då.
Ja, exakt.
Så slitfraktur. Ja. Ja, okej.
Okay. Så det kan ju oftast är det ju då från den proximala delen av distala falangen.
Ja.
Dorsalt som det sitter.
Just det. Mm. Vi jobbar oss raskt igenom hela kroppen här, känns det som. Ska vi nöja oss med handen och gå vidare på höften?
Vi är genom övre extremiteten nu.
Yes, grymt. Mm.
Höft. Jag frågade ju lite om det i början, om höftfrakturen. Men vi får gå in på den lite mer ordentligt.
Ja. Och en höftfraktur märker man ju oftast på röntgen. Så det är ju inte så jättemycket fallgrop. Men det som man ska veta det är att man ska ganska frikostigt röntga framförallt äldre personer med trauma och ont i höften. Ja, det är ju då proximala femur som är höftfrakturer. Och sen så kan det också vara i bäckenet. Så det kan vara så tabularfrakturer, det kan vara ramusfrakturer.
Mm. Just det. Och man kan dela in höftfrakturer efter vilken anatomisk region frakturen sitter i.
Ja.
Så då kan det ju vara cervikal, pertrochanter eller subtrochanter.
Ja, precis.
Höftfrakturen är ju väldigt vanlig åkomma, särskilt hos äldre patienter med osteoporos. Och 3/4 av patienterna med höftfraktur är kvinnor. Och 1/3 av alla svenska 80-åriga kvinnor har haft en höftfraktur.
Ja, det är sjukt mycket.
Det är väldigt vanligt. Jag fick tips en gång av min handledare att så fort det kommer in en äldre patient, gärna en kvinna då, som har hostat och har ont i höften, så ska man röntga. Alltså det var på något sätt att lite... nu, det är såklart överdrivet, men ändå att väldigt lite trauma och en hög misstänksamhet. Finns ju ingen anledning att spara på ganska diskret strålning i en äldre patientgrupp. Nej. Och det är ju någonting som faktiskt alltid opereras. Det finns ju inga höftfrakturer som man låter bli att operera. Nej. Det är ju i så fall om man tror att patienten kommer att dö de närmaste dagarna. Och därför så vill man inte operera dem det sista man gör. Men annars så opereras det ju alltid. Så därför är det ju viktigt att inte missa detta.
För alternativet skulle vara liksom, fortsatt sängläge för resten av livet. Och då får man massa blodproppar och infektioner och liggsår och allt mer. Den vanligaste orsaken är fall inomhus hos äldre patienter.
Precis, man tänker ju att dåligt väder skulle göra att höftfrakturen ökar. Men det är ju inte riktigt så, utan det här är ju patienter som ramlar inomhus ofta. Mm. Och det är ju ganska samma mängd ungefär över hela året egentligen.
Mm. Just det. Och hur ser vi det här hos en patient? Vad är ett klassiskt status?
Det klassiska är ju då att de har ramlat mot höften och att de har ett förkortat utåtroterat ben, som du var inne på förut, Ann-Katrin. Och här är det ju inte så att man gör så jättemycket olika tester, utan man ber patienten lyfta benet, vilket de inte kan. Och sen så det man gör då, det är att man kan ju testa i axiell kompression och vid rotation i höften. Det är så det gör ont, men det är ju inte någonting man gör om någon har ett förkortat och utåtroterat ben. Då börjar man ju inte hänga sig på benet, utan då tar man det ju lite försiktigt och så palperar man igenom området först. Och sen så testar man kanske inte så mycket mera då egentligen. Det är mer om man har lite diskretare status, så kan man göra de testerna för att kunna säga att nej, men patienten hade ingen smärta vid axiell kompression eller vid rotation. Då kanske man kan avstå röntgen då.
Ja, just det.
Men som sagt, frikostigt med röntgen. Och det som kan vara lurigt, det är ju de här inkilade kolumnfrakturerna. Alltså cervikal fraktur. Precis i övergången mellan kaput och kolumn.
Och vad är det som blir lurigt då?
Då kan det vara så att det inte syns på röntgen. För det kan ju finnas en liten knick där normalt sett ändå i den övergången. Som man då missar för att det är faktiskt en fraktur.
Okej.
Ska vi nöja oss så på den?
Det jag tänkte säga också om det är att om man har den misstanken så ska man gå vidare med en CT för att se det. Och är det så att patienten fortfarande har väldigt kraftigt status och man inte ser någonting på en CT, då kanske man till och med ska göra en MR. Mm. Det är inte så vanligt, men det kan vara bra att veta att med en patient som har kraftig smärta och du röntgar och det är blankt, så släpp inte det. Och skicka inte hem patienten då. Och kan patienten inte gå så kanske man ändå lägger in patienten för mobilisering. Men det kan ju också vara bra att tänka på att man kan ta till det för att se hur går det. Kan patienten gå eller inte? Så att man tänker på att det kan vara lite lurigt. Just för att det är väldigt dåligt att missa.
Det här känns också som en sån där grej som när någon har ramlat och har någon annan fraktur. Så känner man på höften. Alltså att det kan komma fram lite senare liksom.
Precis.
Att dagen efter så nämner den här 80-åriga damen att höften gör också lite ont.
Så kan det vara. Och det kan också vara tvärtom. Mm. Så att man tänker på att de kan ju också ha en kolumnkörtelfraktur i axeln till exempel. Eller att det är en fingerfraktur. Alltså det kan vara andra saker också. Så att man inte stirrar sig helt blind på det som står som sökorsak på akutjournalen. Utan att man också tänker på att det kan vara... Det kan finnas andra associerade skador och också tänka på varför har patienten ramlat. Mm. Har den verkligen bara snubblat på mattkanten eller har den också fått en stroke eller en hjärtinfarkt som har gjort att den har ramlat? Mm. Så där kan vi väva ihop ortopedin lite med andra saker. Eller fått ett flimmer eller sådär.
Nästa diagnos kan beskrivas som att glasskulan har halkat av rånet.
Ja, kan det vara en epifysiolys
ja,
som
det.
Du tänker på idag?
Ja. Och nu har vi lämnat den gamla tanten och har en tonåring framför oss. Lite olika åldrar i och för sig om det är en kille eller en tjej har jag för mig. Det är inte så. Ja, hos pojkar förekommer fysiolys i åldern 8-16 och hos flickor 9-14 ungefär. Men vad är det här då, Kajsa?
Det är ju då i fysen, tillväxtzonen, där kaput glider i förhållande till kolum. Och det här är ju egentligen någonting som... Det här är ju egentligen någonting som oftast utvecklas successivt, icke-traumatiskt. Men det här är ju också en sån här acute on chronic problematik. Att det har påbörjat och sen så sker det något lite mindre trauma. Så det är viktigt att tänka på det. Om det kommer ungdomar med höfttrauma. Och även om man sitter på en vårdcentral och har patienter som har ont i höften icke-traumatiskt. Och det man ska tänka på är att man ska fråga specifikt efter epifysiolys. Och då ska det tas speciella röntgenprojektioner som gör att man kan beräkna vinkeln då på detta. Och de bilderna kallas för Lauenstein-projektion eller Billing C. Det kanske man inte behöver veta.
Jag tror att det här är typ en gammal AT-tenta fråga. Det känns som en typisk irriterande fråga. Bara, vad heter projektionen om du ska fråga?
Det är ju
efter?
Snyggt om man vet förstås. Men jag tänker att om du frågar efter epifysiolys så kommer antagligen röntgen att ta rätt projektioner. Men visst vill man stila eller svara rätt på AT-tentan då för all del. Så Lauenstein-projektion eller Billing C.
Okej.
Men i verkligheten så är det ju ofta att man frågar efter vad det är man undrar och så hjälper röntgenen.
Precis. Och detta är ju någonting då som också behöver opereras. Så att man beräknar den här vinkeln och om den är för mycket gliden kapet i förhållande till kolum så behöver man fixera det.
Om glasskulan har åkt av rånet för mycket.
Ja.
Men vad är det för symptom exakt? Smärta?
Ja, smärta och hälta egentligen.
Och du sa förut att det behöver inte vara i själva höften som smärtan sitter, utan det kan vara i knät också.
Ja, precis. Det är ju det som är lite lurigt, att det här med referred pain och sådär, att det kan göra ont.
Det gör ingenting, Kajsa, att hon låter.
Längre ner i benet. Längre ner i benet.
Och sen läste jag att man är inte helt på det klara orsaken bakom. Nej. Men man har sett att det är överrepresenterat hos barn med eller tonåringar med övervikt.
Ja, det stämmer.
Och sen finns det lite hormonella orsaker bakom, i alla fall om man är på båda sidorna.
Men helt och hållet är det väl inte utrett vad som
Nej,
hela
det finns genetiska etiologin. Komponenter i där också.
Mm.
Okej, det var fysiolys.
Ja, men då tänker vi att vi avrundar för det här avsnittet. Vi har kommit en bra bit på vägen genom kroppen. Och sen så kommer nästa vecka så kommer det komma ett avsnitt med resten. Ända ner till tårna. fötterna.
Jajamän. Mm. Så att missa inte det, den spännande fortsättningen med Kajsa Thulin.
Det vill man inte missa.
Verkligen inte.
Tack för den här gången.
Absolut, tack Kajsa för halva vägen fram.
Tack så mycket.
Ja. Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.